Hej och välkommen till poddserien Samhället som designar sig själv. Den här versionen av poddsamtal genomförs med personer som har förtroendeuppdrag i samhället på olika nivåer. Vi har pratat med riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd. Men idag så har vi en omvänd ordning här, för vi har en av våra lyssnare som hört av sig och vill intervjua mig om design. Så välkommen hit, Per. Vem är du?
Ja, hej. Jag heter Per Höglund. Jag gillar service design och jobbar som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin här. Och tittar mycket på samhälle, forskar på organisationer i samhället och hur man gör det bättre. Jag tycker det var så spännande att höra er podd, så jag tycker det var därför jag kontaktade dig. Och sen så tänker jag liksom, när man kommer från den psykiatribakgrunden också, så tänker jag också att det är spännande att få höra den andra personen. Att det blir så liten del av dig i samtalet, man blir väldigt nyfiken på dig här. Så det var det jag tänkte.
Vi testar och så ser vi hur det här blir. Eftersom podden handlar om den, syftet är ju att öka kunskapen om design som utvecklingskraft i samhället. Så shoot!
Du pratade om förtroendeuppdrag i samhället och intervjuar sådana personer. Hur ser du på ditt förtroendeuppdrag i samhället?
Ja, mitt förtroendeuppdrag är ju att jag jobbar för design som kunskap. Att öka kunskapen hos de som ska använda design, men också öka förståelsen för de som kanske jobbar med design om samhällets behov av design. Så jag ser mig väl själv som någon form av mäklare som ska fylla någon form av gap. Förtroendet får jag genom att jag gör saker. Jag känner en ganska stor, ska man säga, stort engagemang för att utveckla samhällets förståelse för design.
Du beskriver dig själv som lite mäklare och så. Vad är roligast att mäkla för någonting då?
Det roligaste att mäkla, det är när man mäklar, när man uppnår en insikt hos någon som jobbar designdrivet själv, fast man kanske inte alls har pratat om det som design, och se hur man kan då helt plötsligt se att det finns metoder och kunskaper som man kan använda för att förstärka det som man redan gör. Det är en av de roliga delarna, och den andra roliga delen är väl också att de som jobbar med design, när man kan få se resultat som är häpnadsväckande eller som ger helt oväntade lösningar och så starka processer där många är involverade.
Kan du ge några exempel på något som har berört dig? Liksom?
Ja, det finns jättemånga. Det finns ett som handlar om psykisk ohälsa, bara med tanke på vad du jobbar med, som var ett sommardesignkontor där man jobbar nu med ett uppdrag för att se om man kan minska psykisk ohälsa med hjälp av design, och hur man då kom fram till att utveckla en psykisk förvandlingslåda. Det är ett område som jag själv tycker är jätteviktigt att jobba med. Och hur man kanske kan utveckla vården, omsorgen utifrån de som faktiskt använder det. Både kunder, användare och medarbetare inte minst. Hur man kan förstärka människor som kanske jobbar designdrivet eller vill jobba designdrivet, men som befinner sig i miljöer som inte alltid tillåter det. Och många av dem man träffar som jobbar så är ju oerhört starka, modiga, driver processer som ibland kan uppfattas som ganska besvärliga. Och det är nog den drivkraften som ger mig energi att jobba.
Jag kan då gå tillbaka till det lyssnat perspektivet här. Att jag lyssnade på när ni pratade om den psykiska förbandslådan nu intervjuade här tidigare i podden. Och det påverkade mig att jag samma dag hade en diskussion med Expero Lab som jobbar en del med. Att vi skulle plocka upp lite den idén och titta på förebyggande arbete här. Så att du påverkar ju folk uppenbarligen.
Och då är det ju inte jag som påverkar. Då är det ju det som är häftiga. Det är design som påverkar. Om man skapar öppna processer där många får vara med, där olika synpunkter kommer till tals, där användare kan vara experter på sin egen vardag, så påverkar ju det. Och det är det häftiga. Inte egentligen vem eller vilka. För sådana processer består ju av väldigt många människor. Det är ju sällan en människa som gör allt.
Kan det vara en människa som gör allt?
Nej, jag tror inte det. Och därför ökar ju, de här poddarna har ju handlat just om det. Hur man kan använda designprocesser, till exempel i politiken. Där vi kanske är vana att lägga stort ansvar på våra politiker. och avkräva dem lösningar och snabba svar. Istället för att egentligen fundera på hur kommer vi fram till lösningarna och vad är min roll som väljare och vad kan jag förvänta mig och hur ser vår demokratiska modell ut då? Där tror jag design skulle kunna göra stor skillnad i hur vi ser på demokrati till exempel.
Så det är någon typ av samhällsperspektiv här, samhällsmedborgare liksom?
Ja, alltså det kan ju också vara att det handlar om att utveckla en tjänst som inte är lika stor som samhället. Det kan ju användas också i det lilla, men när saker och ting fungerar så är det ju för att någon har tänkt till och någon har jobbat och testat. Och att se sådana resultat, de kan ju finnas både i det stora och lilla. Och det är kanske lättare idag att se det i små processer än att se det i stora samhällsprocesser. Mm. För då behöver man hålla så mycket mera i huvudet samtidigt.
Hur då tänkte du i huvudet samtidigt?
Ja, men det är så många. I en mindre process så kan det vara mindre saker som är involverade. I stora processer så är det väldigt många som är berörda. Och då kan det vara lättare att exemplifiera design till exempel med ett slutresultat som är en sak.
Just det, så det blir tydligare liksom, saker att ta på eller sådana tydliga exempel i lite mindre processer och blir synligare då.
Om vi pratar om psykisk ohälsa så nämner jag direkt den psykiska förbandslådan. Fast det egentliga resultatet är ju processen att komma fram till vad som är en utmaning.
Kan du berätta det? För jag förstår inte riktigt att processen har kommit fram till en utmaning. Liksom.
Ja, men hur man... ta reda på hur kan vi sänka, vad behöver människor som har risk eller som upplever sig eller människor runt någon som upplevs ha en risk att hamna i psykisk ohälsa, vad är de kraven eller behoven som de människorna har? Och det var ju den processen, att ta reda på det, som låg till grund för att utveckla den psykiska förbandslådan. Det var ju ett resultat, men det viktiga var ju processen bakom.
Om man bara går ner lite på djupet där, för jag tycker ju, för mig är det väldigt viktigt att man får bort liksom attityderna och liksom skuldbeläggning och skam och liksom sådana saker. Är det det du tänker, eller tänker du på något annat? Eller
ja, men det var väl en del i resultaten av den processen, att ta reda på just hur får vi bort skuldbeläggandet eller hur möjliggör vi för människor som kanske tycker att det är svårt att prata om eller om man har en kollega. Så det var ju precis det de här studenterna som jobbade i det sommardesignkontoret intervjuade och träffade personer på olika arbetsplatser för att ta reda på hur möter man den utmaningen för att faktiskt lösa problemet. Det är skämmigt eller det är svårt att prata om.
Det låter som att människor som är med i designprocesser blir lite förändrade.
Det är nog olika beroende på hur man är och vem man är och vad man har för syfte med att vara med i en designprocess. Men jag tror att om man går ifrån insikten att jag utvecklar utifrån det jag kan till insikten att jag utvecklar utifrån det som det finns behov av, så om man väl har börjat jobba så tror jag det är svårt kanske att inte fundera kring, ja men varför är den här, varför, hur fungerar den här tjänsten, hur tänkte de när de utvecklade den här produkten? Det är ganska många sådana saker som jag tror kommer upp då om man har börjat ta till sig eller har jobbat med sådana här processer länge. Sen skulle jag inte tro att alla förändras, men det är ett mindset som utgår ifrån ett behov.
Kan du utveckla lite här med mindsetet?
Det är ett förhållningssätt. Det finns ju olika sätt att beskriva samhället på. Det beror ju på var man börjar, men om vi tar exemplet vården, så kan man ju prata om att utveckla utifrån patienten i centrum. Och det är ju lätt att säga, men väldigt svårt att göra. Och efter att man kanske själv har upplevt en patientresa, så kanske man ser helt andra saker än vad man gjorde när man själv, trots att man har jobbat väldigt länge i vården och har jättestor erfarenhet, så handlar det om att kombinera den egna erfarenheten med de erfarenheterna man kan få i en designprocess där man utgår ifrån användaren.
Så att det handlar lite om olika perspektiv. Min erfarenhet är att jag jobbar inom hälso- och sjukvården, är ganska hemmablind. Man ser sin lilla avdelning, men man vet inte hur det ser ut för andra eller hur patienten. Mm. Liksom.
Ja, precis. Och det är ju styrkan skulle jag säga, och därför jag brinner för det här. Det är ju för att man kan släppa det egna. Det är ett sätt att komma ifrån den egna insikten och faktiskt befinna sig som en del i en större insikt där många personer kan bidra med kunskap. Och rätt faciliterade processer är jag helt övertygad ger ett bättre resultat. Ju mer kunskap man kan föda in, tror jag, ger bättre resultat.
Jag tänker en del organisationsforskning pratar man om att gå från punktmaximering till systemeffektivisering eller på systemnivå. Att man gör, ibland kan man göra sin lilla del väldigt bra, men det behöver inte betyda att nästa del blir bättre. Som till exempel man kan optimera sina processer på en akut, att de går väldigt snabbt. Men har man inte gjort så att människor kan komma hem från sjukhuset, att den fungerar, så blir man väntande på avdelningar i en korridor i alla fall. Liksom sånt.
Ja, och det är därför man måste kunna se att design kan vara en process som kan användas dels i det lilla. Och det behöver inte alls vara så att det är mindre viktigt för att det är litet. För att olika delar i samhället behöver olika typer av processer. Men det viktiga är att man har jobbat systematiskt och strukturerat med att fundera kring vad är de verkliga behoven kring att vi skapar den här produkten eller tjänsten eller miljön eller budskapet.
När jag lyssnar på Samhället som designar sig själv och er podcastserie, så blir det väldigt bra samtal med politiker och beslutsfattare, och då känns det som att du väcker upp deras känsla för vad designtänkande är för någonting. Vad är din liksom känsla? Vad har det här väckt hos politikerna? Liksom?
Ja, så min känsla är ju att det är ju det som driver mig, att inte berätta för någon annan att de inte har förstått eller att det är något de inte har sett, utan att utifrån deras verklighet försöka se hur man kan förstärka förståelsen för designprocessen och hur man själv kan använda den i sin egen vardag. För det handlar, tror jag, väldigt mycket om att skapa förutsättningar för många att jobba så här. Särskilt om vi pratar i politiken, som då handlar om ett demokratiskt uppdrag, och då är det ju vi som är användare, och där tror jag att det finns mycket att utveckla för att människor ska känna ett engagemang. Då är det inte bara så att politiken måste förstå, jag tror att utmaningen är lika stor att få också de som jobbar inom med de här frågorna att också förstå förutsättningarna i politiska världen. Man måste ha en ödmjukhet för olika typer av processer och olika typer av verkligheter.
Vad uppfattar du, som jag har förstått har rört en del i den politikervärlden och har en förståelse för det, vad uppfattar du att designer har kvar att förstå liksom, i den interaktionen?
Man kan göra liknelsen om vården. Om man kommer in och ska jobba med designprocesser i vården, så är det en typ av kontext. Man måste förstå den. Man behöver inte vara expert på den kontexten man befinner sig i, men det måste finnas en kunskap och en öppenhet. Och där tror jag att diskussioner som de här kan bidra till att den kunskapen utvecklas. För att det också ska bli lättare att kunna jobba med designprocesser i de miljöerna som till exempel politiken är. Mm. Jag har ingen stark erfarenhet, jag är starkt samhällsintresse och kan väl ibland känna att det är väldigt mycket så att man står på olika sidor och så säger man att ni fattar inte, eller att man står på den andra sidan och säger ni är otydliga. Och jag tror ju verkligen på att försöka närma sig från båda hållen.
Nu tryckte man knappt för mig där. Jag håller helt med där, liksom, med kognitiv dissonans eller att man inte förstår varandra, och ibland kan det också bli skuldbeläggande. Så här, om man tar vården som exempel, som verkar vara våra exempelytor i det här samtalet, så är det ju ofta att liksom, är man i frontlinjen så är politikerna förstår ingenting, och från politikerhåll liksom, så tycker man att man kan inte påverka vården, utan blir ändå underskott eller fungerar inte tillräckligt patientcentrerat. Och jag tror att får man folk i samma rum, kan hitta ett gemensamt språk och kanske design kan hjälpa till med det, så kommer det att hända intressanta saker.
Ja, det är det som är min drivkraft, för jag tror ju verkligen att design kan vara den processen som möjliggör den typen av utveckling som jag tror vi behöver. Själv upplever jag väl en trötthet på det här svartvita, ja eller nej, hit eller dit, grönt eller rött, svart eller vitt. Jag känner liksom ingen som är normal och jag känner ingen som är onormal. Alla ser olika ut, och det kräver också att vi arbetar på ett annat sätt. Vi är uppfostrade att leverera lösningar, vi är uppfostrade att svara rätt på frågor. Jag tror att det finns mycket att vinna på att i många olika delar av samhället möjliggöra för människor att arbeta på ett annat sätt. Men det kräver mod, och det tycker jag då i de här samtalen har varit det som är det häftigaste. För att alla som man pratar med har på något sätt upplevt det här. Eller ser så här, ja men just det, vi borde kanske ha involverat de här lite tidigare. Eller att man har sett någon i sin närhet som har jobbat med såna här processer. Men att man befinner sig i en miljö där det inte är möjligt. till den utsträckningen. Och då handlar det om ledarskap.
Vilken typ av ledarskap tänker du?
Jag tänker att det krävs ett mod att våga släppa processer som man inte vet vart de ska ta vägen. Nu kommer mitt favoritord, belöningsmodeller. Men mycket i samhället belönar ju på resultat snarare än vägen dit. Och det kan man ju se på innovationssystem och sådär. Att i vissa fall, om vi för tidigt bestämmer vad det är vi ska komma fram till, så stänger man ju också ut möjligheterna för innovation. Och där tror jag att det finns väldigt mycket att göra.
Läste lite i er tidning här, vi sitter på Stiftelsen Svensk Industridesign som hade funnits 25 år, och då skriver du lite i en artikel där att vad är design för dig på 3 bokstäver? Och då pratar du just om mod.
Ja, just det. Ja, gud vilket floskel. Men det handlar om, tror jag. Det kan också lätt bli så här att man preaching to the choirs, eller att man liksom, det blir någon sekt eller... Det är inte det handlar om. Det handlar om att människor, man möjliggör för människor att jobba i öppna, samskapande processer där man utgår ifrån framtidens behov. Jag vet inte den människa som är född som kan beskriva det exakt själv, ensam. Det kräver liksom den typen av processer. Men det är klart att det är mycket läskigare, och vi har haft en expertkultur där man för att, vad ska man säga, för att...
Bli lyssnad på.
Ja, för att bli lyssnad på så har man blivit... Det har varit en möjlighet då att framstå som att man exakt vet vad som kommer att hända. Och jag tycker att det finns ett lugn i att inte veta vad som kommer att hända. Och att det finns förmåga att leda i det osäkra. Det tror jag är en stor utmaning och någonting som vi behöver fundera kring.
I de här sakerna, har du några så här förebilder eller idoler? Som...
Förebilder, det låter så. Men jag kan... Jag kan berätta en historia om en person som heter Rut. Och hon är väl ingen förebild, men hon har varit viktig i mitt liv. Det är ju töntigt. Men jag tänkt ofta på Rut. Och henne träffade jag när jag jobbade inom äldreomsorgen i köket under en sommar. Och jag fick frågan ganska tidigt över att jag hade börjat där att om jag kunde ta hand om frukosten när jag var på ett äldreboende. Och då svarade jag ja, det kan jag väl, utan att egentligen reflektera över och säga nej. Jag var väl i 20-årsåldern, så jag tror inte ens att jag funderade på att nej var en möjlighet, för jag var anställd. Och då kom Rut fram till mig och så berättade hon att, eller hon sa så här, jag skulle aldrig låta dem göra så mot mig, för det verkar så svårt. Och Rut har liksom följt med mig ganska många gånger, för att jag tänker, ett, hon hade jobbat i 35 år, hon skulle gå i pension till sommaren. Och jag har tänkt mycket på det ledarskapet som fanns i den organisationen där en person får jobba i 35 år och tänka då att någonting var så svårt så att man inte ens ville pröva. Det skulle jag säga är en förebild för mig. Och det kan ju låta väldigt ostigt, men jag tror att det finns väldigt mycket att göra.
Och hur skulle du väl liksom bädda den organisationen så att...
Ja, men det handlar ju, i det fallet skulle det ju vara att ge Rut möjligheter att jobba på ett annat sätt. Att skapa möjligheter för att det finns ett ledarskap som inte bestämmer hur allt ska vara, utan att man ger förutsättningar för olika individer att bidra.
Om du tar på dig den liksom designperspektivet i glasögonen där och går in i den situationen, hur skulle du göra då?
Ja, då skulle det vara så här, vad är det vi levererar? Jag tror inte ens att man hade tänkt tanke på att man levererade en tjänst. Det var liksom så här, man kom till jobbet och sen så gjorde man vissa saker som någon hade berättat, och var man sjuk så kom någon annan och gjorde exakt det. Man kanske inte egentligen funderade på vem det var som satt i andra änden som tog emot dem när äggen, 7 stycken skulle vara hårdkokta och 3 skulle vara löskokta och något skulle vara passerat. Kanske inte äggen, men gröten och allt vad det var. Vi har blivit uppfostrade i att vi framställer saker, vi framställer produkter. Att det är många områden i vårt samhälle som vi inte ens har tänkt på som tjänsteleveranser. Det tror jag har med Rut att göra.
Hur tänker du då?
Jag menar det med att man har ett industriellt sätt att se på vad vi producerar. Och Rut kan bidra på massa olika sätt utifrån de förutsättningarna hon har. Men i ett samhälle där man har bestämt hur allting ska vara eller att alla ska vara lika, så är det mycket svårare om det är så att man saknar någonting av det som har bestämts ska ingå i det man bör kunna.
Nu har jag börjat jobba i sjukvården efter att vara borta. Vi har hållit på med forskning och utveckling under 2 år, och i en stor landstingsorganisation så är det, när man kommer in, är det mycket enklare att följa de regler och riktlinjer som finns snarare än kanske att förbättra liksom sånt. Uppfattar du att människor är förslavade i organisationen?
Nej, men det kan inte jag alls. Jag kan inte uttala mig om det. Men jag kan tänka att det finns mycket kraft som inte är utnyttjad. Både hos medarbetare och hos de som använder olika typer av tjänster. Och där har vi missat lite, för vi har varit väldigt fokuserade på produktionen. Och så här, den industriella tanken på att vi ska utveckla en, som du sa, liksom en punkt. Och så gör man den så effektivt som möjligt. Men man ser inte helheten. Och då är det två krafter framförallt. Och det är ju den som använder och den som levererar. Och kund och medarbetare som är jätteviktiga. Och för mig är det då design en process som kopplar ihop de här två.
Vackert.
Eller
hur? Ja. Det finns ju flera spår att följa upp. Ja. Men just om man skulle säga liksom vad design är. Om man ska förklara för andra. Liksom, om man skulle förklara för en femåring.
Mm. Det är ju att skapa saker som fungerar.
Mm.
Utifrån den som använder. Så skulle jag förklara för en femåring. Så skulle jag kanske använda mig av ett exempel som de känner igen. Vad som ligger bakom att slutresultatet blir som det blir. Oavsett om det är en pannkaka kanske då. Det vart ju så enkelt. Men eller om
kan vi inte använda pannkakan som exempel?
Ja, men jag vet inte om det är ett bra exempel. Men att det handlar väldigt mycket om det som händer innan pannkakan kommer på tallriken. Eller att det händer jättemycket om det som händer på förskolan. De timmarna när barnen inte är där också. Det är så lätt att fokusera på slutresultatet. Men det finns så oerhört många beslut som tas på vägen till att slutresultatet blir som det blir.
Mm. Men det lät ju också lite som vi pratade om att det fanns en kraft i både medarbetaren och den som ja, använder den. Liksom sånt. Så jag vet inte om man kan säga att det blir roligare också.
Jag tror ju det. I de här samtalen så har vi då pratat mycket om utmaningar med att jobba så här. Och för de som jobbar med politik eller om man är chef eller har en maktposition så är det ju självklart en utmaning i vem har problemformuleringsinitiativet. Och jag tror ju att användarna har väldigt mycket mer att säga till om i många processer i samhället än vad vi har sett hittills. Jag tror att vi kommer se den här utvecklingen på många områden där vi kanske inte har tänkt oss det. Bara vården är ett jättetydligt exempel.
Jag brukar ju ofta prata där när jag föreläser om just att det är den preussiska armén, 1830-talets organisationsstruktur som gäller. Och då är det ju en armé som man ger order genom och såna här stabsfunktioner, första linjens chefer och sådär. Och det är ju svårt att ta tillvara på användarna här. Det är ju snarare att man ska slakta andra arméer eller försvara sig. Liksom sånt. Mm. Så jag tänker att vi inte riktigt designade på det sättet. Liksom, att ta tillvara det där.
Det är många delar i samhället tror jag som kommer att behöva förändras. Och det är väl det som är min drivkraft också. Att lika viktigt som det är vad processen bakom att en kopp eller ett möbel ser ut på ett visst sätt. Lika viktig processen varför ett politiskt beslut blev som det blev och vilka effekter får det för dem som är berörda.
Vår samhällskultur och politikerstrukturen går ju väldigt mycket tillbaka till Axel Oxenstierna historiskt sett. Här. Vad tror du att man skulle slänga in en sån liksom kompetent person idag för att få det här att hända?
Åh gud, jag tror inte att det finns en person som får det här att hända. Jag tror ju att det som är nyckeln är processerna. Där många är med och bidrar. För det finns alldeles för mycket kunskap idag, för mycket av allt. Det är därför vi behöver jobba systematiskt för att sortera de intrycken och den kunskapen vi har. Och då är det utifrån olika behov som vi faktiskt vet eller vi antar ska komma. Men det kan vara allt från att utveckla en kundtjänst i en kommun utifrån de som är medborgare i den kommunen. Eller att utveckla en akutmottagning utifrån de som faktiskt kommer dit. Eller att utveckla en streamad tv-tjänst.
Vad skulle du liksom designa imorgon liksom, under obegränsade resurser? Vad skulle du göra då?
Vilken
process
inte.
skulle du sätta tänderna i?
Jag kan ju inte svara på det. Men om jag fick var med och bidra till en designprocess kom igång så skulle jag ju imorgon se till att det skapades designmedvetna beslutsfattare på högsta nivå i Sverige som jobbade och bidrog till att människor som jobbar på hög nivå med beslutsfattande jobbar designdrivet. För idag kan vi se att det finns väldigt mycket som sker runt om i samhället inom en rad olika områden, och att vi nog behöver ett tryck också uppifrån.
Vad skulle du säga att man kan eller att man inte bör använda design till?
Det kan inte jag svara på.
Funkar design till allt?
Det här är ingen quick fix. Jag tror inte att design löser världens alla problem. Men jag tror att det finns mycket idag i samhället som vi inte använder på det sätt som vi skulle kunna. Jag tror att vi använder många resurser alldeles för mycket och kanske på fel sätt. Och att det är massa resurser som vi faktiskt inte ser. Och genom att jobba med processer där man ser nya saker eller verkliga behov, så kan man komma med helt andra lösningar än vad man först trodde. Så det handlar ju egentligen inte om vad man använder, utan snarare om hur.
Jag blev lite nyfiken på det du sa, resurser som man inte ser liksom.
Ja, men alltså patienterna är väl en sån resurs som vi inte har sett. Där man har skapat organisationer som ska leverera åt någon, och man har inte liksom sett patienten och den kunskapen som hen besitter som någonting som är jätteviktigt för att den här tjänsten, om man ser det då som en tjänst, ska bli så bra som möjligt. Och det är ju resursslöseri. Eller Rut. Hon var ju också resursslöseri i mina ögon.
Jag ummar lite för den här Rut, liksom sånt. Hur kan vi hjälpa henne?
Ja, det är det som är så intressant. För Rut har kommit tillbaka flera gånger i mitt liv när jag känt att varför tror jag att det här är viktigt. Men jag tror inte att jag har hjälpt henne, tyvärr.
Finns det många liksom Rut ut i olika organisationer? Liksom?
Ja, jag tror alla har träffat en Rut.
Hur ser liksom hjärtat och hjärnan ut hos en bra designer?
Det kan jag inte heller svara, för det kan ju se helt olika ut. En designer är inte liksom en person som ser likadan ut. En designer kan vara vem som helst som är specialiserad, som är expert på att driva design, skapa designprocesser. Men design som kunskap, den kan bäras av många, och det behöver inte vara samma sak. Det finns de som är superduktiga och har utvecklat otroligt bra saker. Egenskap av sin kunskap inom designområdet. Plattformen måste vara lika öppen för dem som det är för dem som försöker jobba designdrivet i sin egen organisation. Fast man jobbar på helt olika nivåer eller med helt olika processer. Det tror jag är en utmaning, att vi har ett önskan av att bestämma vad begreppet design ska innehålla och vem det är som förfogar över det begreppet.
Mm. Vi pratade tidigare att man skulle komma bort lite från det liksom expertväldet. Och där kanske finns det risk att man kommer in i ett nytt expertvälde.
Fast jag tänker så här, ju mer kunskap var och en får om någonting, desto större blir behovet av experter. Så jag tror ju att behovet av de som är experter på designkompetens kommer ju inte minska för att du och jag blir bättre. Mm. Eller får en ökad kunskap av design.
Och om vi tänker liksom hos medborgare och sånt, liksom, kan man tänka sig att design ses som ett, liksom, ett demokratiprojekt eller demokratisering? Eller?
Ja, jag tror att den här förståelsen för design som en öppen och kreativ och samskapande process där man testar och prototyper, det tror jag egentligen... Den kunskapen behöver bäras av många för att man också ska förstå när man pratar om det, att det är den typen av process som man menar. Sen om man är expert eller inte egentligen det som är den viktiga frågan.
När man läser den här lite svarta design thinking-boken som jag läste för ett par år sedan, då handlar det, uppfattar jag att det handlar mest, det var ju spännande och intressant, men det handlar mest om att lura konsumenter. Liksom sånt. Det var ju typ kreditkortsföretag eller de svenska banker, man får folk att mer använda erbjudanden liksom sånt. Finns det en etik i designen?
Men det kan du väl göra, för om man arbetar med design inom vården så måste du jobba med etik. Så det tror jag, det går inte att säga så att alla är lika eller att alla designers jobbar lika. Mm. Det beror på vilken tjänst eller produkt du utvecklar.
För min uppfattning inom offentlig sektor är att där ofta strävar man för att det ska bli bättre för medborgarna eller patienter. Liksom, så det finns en typ av inbyggd logik.
Ja, det gör man ju, fast man har ju inte traditionellt sett involverat medborgarna så mycket, utan det har ju varit offentliga sektorn som vet vad medborgarna behöver, och det kan ju jag utifrån mitt perspektiv tycka är ganska skrämmande också.
Det är det som är svårt att lösa i samhället, det behöver ju samhällsstrukturer med Försäkringskassan till exempel, det är ju väldigt fint, det blir man sjuk och inte klarar av det så får man ersättning, det finns många fina tankar.
Fantastiskt. Nej, men det är ju inte bara en fin tanke, det är ju ett samhälle som vi har byggt. Men det är ändå intressant att man kan bygga strukturer som helt, de som man har som användare inte har varit involverade. Och det börjar vi se en jättestor förändring kring. Varför ska du och jag som användare logga in på mina sidor hos varje myndighet? Är det viktigt för dig eller mig vilken myndighet som erbjuder mig vilken typ av ersättning? Det är ju massa sådana frågor som också väcker en tanke om hur vi har organiserat vårt samhälle.
Då tänker jag att intentionen är bra från liksom offentlig sektor, men kanske att man lyckas inte. Och då låter det som att då skulle design kunna vara ett, även om vi inte har någon egen etik i sånt, så skulle det kunna vara ett bra verktyg i de här goda syftena.
Ja, men det är väl det. Det är varken en lösning på allt eller en liksom quick fix. Men jag tror att det finns många saker som kan göras på ett annat sätt än vad de görs idag. Och för mig som mamma som vill ha föräldrapenning så är det ju ganska fascinerande ändå att det är på den här sidan av sekelskiftet som man börjar den här utvecklingen med att utveckla och organisera myndigheter utifrån användarnas livshändelser till exempel.
Vad brinner du för att få berätta om design?
Jag brinner inte om att få berätta, men jag brinner av att design ska användas i samhället. Jag använder samhället väldigt mycket, men jag brinner för att design ska kunna vara en del i att förändra. Att man ska kunna skapa saker som man kanske inte ser idag. För det är ju så, om man frågar mig vad jag vill ha så svarar jag det jag känner till. Och det finns mycket som vi kommer att skapa i framtiden som vi inte känner till. Och då är design en process att ta reda på det.
Om du hade liksom, om vi skulle kunna kidnappa eller låna eller kopiera liksom någon designkompetens på någon liksom nivå från något annat land, vad skulle du då ta för någonting?
Då skulle jag kopiera GovUK. Kanske inte liksom rakt av, men ändå insikten som finns där, där man håller på att utveckla just utifrån medborgarnas perspektiv. Offentligt finansierade tjänster. Det är inte egentligen spelar någon roll för medborgarna vilken myndighet som levererar vilken tjänst, utan att om jag söker på föräldrapenning så hamnar jag på Försäkringskassan. Det bygger inte på att jag som medborgare vet att det är Försäkringskassan som levererar den tjänsten. Det är inte så att man kan kopiera allting rakt av, men det finns en insikt och en vilja att arbeta med digitala lösningar som är fantastiskt, som man kan inspireras av.
Men jag tänker så här, jag ser mig själv som en designer i sjukvården, så tänker jag fel då?
Nej, och det är väl där jag tycker att det är lite olyckligt när man tar patent på ett område. Sen kan man vara expert och man kan vara specialiserad och olika erfarenheter. Men det är väl också därför vi har gjort den här podden som heter Samhället som designers själv. Vi har ju fått frågan ifrån designers, vad menar du? Menar du att vi inte kommer finnas i, behövas? Och det är inte alls det innebär, utan det innebär ju att hitta designliknande processer i samhället och förstärka dem. Gå från omedvetna till medvetna processer. Att börja jobba strukturerat och att börja jobba systematiskt med de här typerna av processer, så skulle många saker se annorlunda ut. Och då måste man börja där människor är. För att en kunskap ska kunna utveckla samhället så som design kan, så måste kunskapen i sig också utvecklas. Och då behövs det experter, det behövs att man får vara ganska intern, att man får bryta kunskaper utan att behöva anpassa sig till alla andra. Så att jag tror inte att det är det ena eller det andra. Jag tror att det djupa behövs och det specialiserade, men det behövs också en bredd.
Ja, helt enkelt olika perspektiv och olika, ja, olika ingångar.
Och det farliga är om vi liksom låter det ena perspektivet ta över helt. Jag tror verkligen att designområdet i sig behöver utvecklas och att det finns massvis med vinster av att göra saker som ingen har ett behov av.
Jaha, vad spännande.
Ja, men alltså, experimenterande eller prototypande perspektiv liksom, för att se vad som händer eller för att ge oss nya framtida perspektiv. Jag tror det är skitviktigt.
Mm. Vad är ett önskat läge 2020? Hur ser att Sverige ser ut då?
Ja, jag tror att det ser ut som det gör idag, men jag tänker att det finns jättemånga fler designmedvetna beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Du är ju designmedveten och du är en beslutsfattare. Jag är också beslutsfattare, så, men jag tror också att de finns allt högre upp i processer eller på nivåer i samhället som är, kan ge många människor möjlighet att faktiskt jobba så här. Det tror jag är 2020. Nu är det 2015. Jag tror och hoppas att det händer 2016.
Och det här satsningen på podden och det ni gör på Svid och det du gör är en del bidragen på vägen.
Det är det som är hela grejen, att det är inte en podd eller en del. Och att det här som vi båda då, är man är delaktig i det, är en del att förändra och att skapa fler designmedvetna beslutsfattare. Och när det händer så skapar det förutsättningar för många människor att jobba på ett annat sätt.
Och tackar jag för mig här. Det var jättekul att prata med dig och få lite mer insikt i det här.
Tack så mycket Per för att du hörde av dig.